Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Den här podcasten presenteras av Sonos.
Ja, jag är Satyr från Satyrkon och jag har akkurat kommit över från Oslo. Jag är nu hemma hos Fredrik Strage i centrum av Stockholm, vill jag säga. Och här sitter vi inne på ett litet rum där jag då är en del ting jag kan känna mig igen i. Vi är omgivna av vinylplater, bilder som tyder på en stor rockintresse och ett litet piano. En del dukker också faktiskt. Så det jag såg när jag kom in hit är alltså att du ser att Fredrik har barn och jag har ju barn själv så det var ganska god orden här till att vara en lägenhet som faktiskt har barn boende.
Det beror på att jag har städat hela morgonen.
Du ser att det är lite grejer från kompisar här. Jag ser att det är liksom Turboneger stash på väggarna och så lite black metal klassiker. Första Bathory skivan är den Pitcher disk du har där eller?
Ja, jag köpte den på Record Store Day.
Ja, vet du. Det är som man ska köpa på en record store day.
Jag har tyvärr inte öppnat den än som du kanske kan se. Den är fortfarande inplastad. Ja.
Och där är det väl Jonas Åklund som spelar trommor på den platen, tror jag. Han regisserade ju Fuel for Hatred-videon till Satyrkon som blev spilt in nettopp här i Stockholm.
Just det, och nu håller han på med en film om den norska black metal-scenen i början av 90-talet.
Ja.
Lords of Chaos. Som handlar om kyrkbränderna i Norge, hur Mayhem svenska sångare Dead begick självmord och hur basisten Varg Vikernes mördade gitarristen Euronymous.
Ja, det överraskade mig lite att Jonas ville göra ett sånt typ av projekt som är av på en måte så spekulativ natur, men det är utanför min kontroll.
Det är några som har blivit irriterade på projektet.
Det tror jag.
Mayhem har varit lite arg.
Ja,
men
det är fler än de också.
Samtidigt har väl Jonas Åkerlund, i och med att han har spelat i Bathory, så kanske han känner att han har...
Jag spörs hur mycket kontakt han har med den delen av sig själv ännu. Det som jag hoppar att... det angår ju inte mig direkt, men det angår någon kompisar av mig. Och det jag hoppar de som lager filmen gör att de har ett minimum av mänsklig hänsyn och tänker på att för någon av de personer som har involverat så har det skett ganska mycket med livet deras. De har kanske stiftat familj och de har fått barn och det har gått fryktligt lång tid. De har byggt sig en ny social krets. Så en sån typ Hollywoodfilm som sätter söklys på de som kriminella, det är kanske inte optimalt i förhåll till det livet de har idag då.
De har en ny social krets som inte är den svarta cirkeln alltså.
Ja, exakt.
Och då pratar vi om...
Nej, alltså, jag har flera av det. Och jag har sagt till de jag snackat med att sådana typ av omständigheter, det kan de inte kontrollera. Det är, sådana är det bara. Och som sagt, jag lägger mig inte upp i det, men hvis Jonas hör på det så kan jag säga Jonas, vis mänsklig hänsyn.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
Ja, så när jag skulle plocka låtar här så tänkte jag att jag ville jobba väldigt intuitivt och här var det en så bra connection med Nancy Sinatra's Summer Wine för att du har ju Lee Hazelwood spelar ju en central roll både som medkomponist och vokalist och han har ju en väldigt stark förbindelse till Stockholm by. Och denna årstiden är också perfekt för den kabaréaktiga burlesklåten. Vad syns du om denna låt?
Det här är en av mina absoluta favoritlåtar.
Ja.
Jag älskar Nancy Sinatra och jag älskar Lee Hazelwood. Han har otrolig röst. Jag gillar hela hans sound, den här countrymusiken som samtidigt har någon. Jag tror att någon beskrev det som saccharine underground.
Ja,
alltså sockrad underjord. Ja, det finns något kitschigt i det samtidigt som det är väldigt mörkt och mystiskt. Jag upptäckte honom via Einstürzt in den Neubauten.
Okay.
De gjorde en cover av låten Sand. När han var döende i cancer så spelade han in en skiva. Där han frågade sig, kommer jag att leva ett år till och få fira en födelsedag till eller kommer jag att dö? Och skivan heter Cake or Death.
Ja, stämmer det.
Det är en ganska brutal titel.
Ja, detta är en fantastisk låt. My eyes grew heavy and my lips they could not speak. I tried to get up but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Oh, summer wine.
Jag funderade på titeln på Satyricons nya skiva Deep Calleth Upon Deep. Du nämnde att det ska gå från djupet av er till djupet av lyssnaren, att man ska söka.
Ja, det är en enkel måte att förklara det på.
Man ska söka djupet av sin själ, ja. I det mörkaste hörnet av själen. Vad hittar man där?
Det vill ju vara forskjellig från människor till människor. Alltså det är ett avsnitt i det gamla testamentet som lyder deep calleth unto deep. Och det har blivit försökt tolket abstrakt. Det har blivit tolket helt konkret. Alltså någon har till och med prövd att tänka att det är en konkret referens till ett sted i Jordan. Och någon har beskrevet det som att det är en referens till distansen mellan det undersjöiska och himlen och massa grejer. Men det enda som är konsekvent, det är att all form för fortolkning upp genom tid har varit inkonsekvent. Och det fick mig att reflektera att allt det vi läser och konsumerar, det förstår vi och analyserar genom vår kulturella kontext. Så när du konsumerar något per idag så förstår du det i lys av att vara en mansperson i ett modernt samfund i Stockholm i 2017. Men en katolsk präst i sørlige Europa på 1600-tallet ville ha en helt annan måte att förstå det på, för att han ska tolka det i en annan kulturell kontext. Men det jag reflekterade lite runt med Deep Calleth Upon Deep, som var egentligen bara en förlängelse av Deep Calleth Unto Deep, det är att de flesta starka upplevelser jag har haft inom kunst, vare sig visuellt, musik, litteratur, film, har typiskt haft en fällesnämnare, och det är att jag måste investera mycket av mig själv. Jag kan inte sitta passivt och iaktta. Jag är nödd till att investera själv. Men betalningen jag får är stora upplevelser som jag måste forma mig som människa och som följer mig resten av livet.
Det här med djupet, the deep. Jag vet att Erik Danielsson i Watain brukar prata om något som de kallar elden, någon sorts svart eld innerst i alla människor. Djupt ner i människan som man ska nå med hjälp av musiken.
För exempel, ja.
Kan det relatera till det här på samma sätt, tror jag?
Ja, absolut. Well, who's that riding? Who's that riding? Who's that riding? Hey, for God's sake, tell me what. Blind Willie Johnson är för mig, alltså jag kan väldigt lite om blues, men detta liker jag då. Detta har den nerven och den känslan som jag associerar med genren, och den där gammeltestamentliga gudfrykten, och så den stämmen. Alltså som black metal-vokalist så tenker jeg at det, man drømmer jo om å ha en stemme som Blind Willie Johnson. Who's that riding? Who's that riding?
Hey, book of the seven. Well, what's gonna riding? Och han sjunger om aposteln Johannes, yeah, som ska ha skrivit uppenbarelseboken.
Yeah.
Den del av den bok av Bibeln som kanske flest black metal band har hämtat, yeah, bilder ur. Det är ändå märkligt hur beroende liksom den sataniska black metal-kulturen är av kristendomens bibel, att man delar så mycket mytologi, och det är svårt att tänka sig den ena utan den andra.
Ja, eller kanske det är omvänt.
Du menar att kristendomen är svårt att tänka sig utan satanismen?
Nej, av hedensk tro.
Jo, det är sant. Men änglar och basuner och sånt som du har i uppenbarelseboken är ju väldigt...
Allt det där är ju mänskliga föreställningar, och så kan man undra på var de mänskliga föreställningarna kommer ifrån.
Faktum är att Depeche Mode gjorde en låt, de har gjort en cover av John the Revelator med exakt den tematiken, att där ställer man sig frågan, är det här något gudomligt eller är det bara någon som har hittat på?
Mm.
Och där sjunger de seven lies multiplied by seven again, och sjunger om hur Johannes aposteln är en lögnare i själva verket. Men det är en otrolig låt här. Du kommer från distriktet Follo.
Ja, basically. Jag har bott mycket runt i Norge, men det är nog kanske det stället jag bodde längst i min uppväxt.
Och därifrån kom ju Mayhem och Dimmu Borgir och...
Nej, Mayhem och Darkthrone. Och för så vidt också Turboneger.
Just det, och Happy Tom, basisten i Turboneger, är till och med från Nesodden.
Ja, så som mig.
Där du är uppväxt.
Ja.
Han nämnde för mig att du växte upp bakom Alvarns ungdomsskola där han gick.
Ja, i huvudsak, ja. Mm. Vad mer sa han?
Ja, han sa att Nesodden var Norges svar på Kalifornien och Alabama.
Okej, okay, det var en intressant kombination.
Jag vet inte riktigt vad han menar med det. Men är det många hillbillies i Nesodden?
Jag tror det han kanske visar till är dualiteten. Alltså, old school Nesodden hade ju egentligen väldigt lite rum för alternativa folk. Det var väl egentligen en sån hillbilly-kultur där jag upplevde att hvis man var annorlunda så... förtjänt man att dö. Och det var ganska hårt. Och så har du kanske det mer moderna Nesodden som har varit en sån annan form för extremitet med mycket sån kristallkulor och sån holistisk tillnärmning till stort sett allt möjligt, och det har väl varit många som har flyttat till Nesodden i nyare tid som kanske bäst kan beskrivas som sån new age folk då, som är den diametrala motsättningen till de där originala hillbillyna. Englagårds hybrisplate fra, hva var det, 91 tror jeg, kan det stemme?
Det er faktisk ingen koll på det bandet.
Nei.
Men jeg er dårlig på progressiv rock.
Alltså det var ju skedde ju lite grejer sån akkurat i sån 89 90 91 runt där i Sverige, kanske 92, vad vet jag, och för mig så var det som var mest intressant, det var Englagård, och den hybrisplaten tror jag var det var väl Colors i den lilla norske skivbolaget i Skien som gav ut platen.
Det är ganska märkligt att de bildar ett band som heter Englagård 91, och ett år senare kommer filmen Englagård av Colin Nutley som var en gigantisk succé, en av 90-talets största svenska filmer som alla gick och såg.
Så... Ja, det er vanskelig når jeg diskuterer bandene med folk, så tror de automatisk at det har noe med filmen å gjøre. Precis. Jeg må alltid presisere at det er ingenting med filmen å gjøre.
Men de måste, i og med at de inte var så kända, så måste det vara ganska svårt för dem att... Ja, det är kanske därför jag inte ens har talat om dem.
Ja, det kan gå för mig.
Deras bandnamn drunknade.
Men efter denna Hybris-platen så kom det ju också en fantastisk skiva som heter Epilog. Och... Jeg vet ikke hvor tilgjengelig disse tingene er på Spotify, men Hybris og Epilog er i hvert fall to plater som jeg synes folk bør høre.
Din mamma er familjeterapeut.
Ja, min mor, hun er så meget. Nå er hun pensjonist, ja. Men hun... Hun har jobbet både som lærer og med hunder.
Som en hundpsykolog?
Ja, og hun har jobbet som familieterapeut, og hun har...
Jeg tenkte, du hadde din mamma nesten samme jobb som Happy Toms mamma. Wenche Seltzer er jo veldig kjent psykolog i Norge.
Ja, Thomas og jeg har ikke snakket så mye om foreldrene hennes, men jeg har forstått det sånn at... I hvert fall hans far og min mor kjenner hverandre. Om ikke personlig, så de vet om hverandre. Men det er egentlig ikke noe jeg har så mye kjennskap til selv, faktisk.
Din mor kommer fra Rhodesia, eller hur?
Ja, hun er altså da en...
Altså Zimbabwe?
Ja, altså min morfar, han var jo i forsvaret, altså militæret. Vi vet egentlig ikke helt alt han gjorde, men han hadde jo en mer sånn offisiell rolle, hvor han var ute i felten og kjempet for eksempel i The Battle of Alamein og sånn type ting.
Og han var britt altså?
Ja, og så har vi gjort en del interessante funn da, faktisk i nyere tid. Mest sannsynlig, eller egentlig definitivt, slår fast at han nok var etterretningsagent.
For Norge eller for...
Britten. Nei, familien på min mors side er brittisk.
Den er brittisk.
Ja, den er brittisk. Så for England.
Och han var med vid slaget vid Al-Alamein där nazisterna, britterna vann över nazisterna. Ja. Det var stort nederlag för.
Ja, det var det. Nej, vi har funnit några sån fantastiska papirer som identifikationspapirer på han som vi fant i hans arkiver, som forteller om at hvis han blir tatt til fange, så skal man kontakte slik og sånn de institusjonene og det ene og det andre, og at han, det er åpenbart ut fra de dokumentene at han har operert undercover på en eller annen måte. Det er veldig fascinerende, og det passer også veldig godt med da, hvordan min mor beskrev han som en person som var ganske distant i forhold til sin familie, at han var veldig privat, og at han lite meddelsom, ikke spesielt opptatt av sin familie, og at hun følte egentlig ikke at hun kjente sin egen far så veldig godt, og så har man funnet ut masse om livet hans etter hans død. Oi, oi, Jimmy, hva skal vi si om han? Uten at jeg kan så mye om gypsy jazz, så slik jeg opplever det, så opplever jeg Jimmy som vår tids Django.
Django Reinhardt.
Ja, og når jeg sier Jimmy, så mener jeg Jimmy Rosenberg, og det er vel kanskje sånn som de som har hørt Jimmy spille, at det rekker å si Jimmy, fordi hvem ellers kan vi snakke om enn Jimmy Rosenberg når vi snakker gypsy jazz? For meg så er det den der ubegriplige kombinasjonen av at det faktisk er gjort med feeling, samtidig som det er så ekstremt virtuost og teknisk.
Hur upptäckte du rockmusik?
Nej, det var egentligen ganska sån klassiskt. Det var den första musiken jag uppdagat, för att jag hade ju ett par äldre syskonbarn som var ju då väldigt inne i hardrock, och De var ekstremt aktive. Altså, den eldste av de, som var 6 år eldre enn meg, han spilte jo gitar og sang og hadde eget band og i det hele tatt. Mens den yngste, som vel sånn 3,5 år eldre enn meg, han var jo trommis. De hadde jo en stor innflytelse på meg i den forstand at de introduserte meg til mye sånn Zeppelin og Purple og Sabbath og det ene og andre, Motorhead og så. Men så hadde jo de kompiser igjen som hørte på kanskje de bandene pluss en 3-4 andre band. Og så hadde jeg også en, når jeg bodde på en gård i Trøndelag i Norge, før vi flyttet til Nesodden, så var det jo en gutt på en naboeiendom et par kilometer unna som var veldig into Kiss da, og han introduserte meg til Kiss, husker jeg. Og senere når jeg kom til Nesodden, jeg var 10 år gammel, hvor jeg tilbrakte resten av oppveksten min, noe av det første som skjedde var jo at jeg da som 10-åring møtte en 14 år gammel gutt som da hørte på trash metal, og vi møttes jo ned i gaten, vet du, og du kan tenke deg at det var nesten som to hunder som forsto at man var av samme breed.
Man noset på hverandre,
ja. Ja, ja, og vi kom i snakk, og han, og jeg snakket med han om liksom Ozzy Osbourne og Iron Maiden, og så sa han, og så viste han meg Slayer og Metallica og Anthrax og Testament og alle disse tingene her. Og så tenkte jeg, wow, dette her er next level da. Ja, så The Good, The Bad and The Ugly, det er jo da et...
Et nytt band?
Ja, det er vel forholdsvis nytt, tror jeg. Og de er fra Hadeland, nord om Oslo, og det er litt sånn white trash country. Jeg tipper at de nok har vært litt inspirert av Turboneger, og flere av disse gutta er vel også kompiser av de. Men det jeg liker da, det er at det er vel litt mindre kontroll enn Turboneger, og det er litt mer nakent og kanskje litt mer in your face punk.
Hva heter låten?
Den heter Call the Cops, gjør den ikke det?
Ja, Call the Cops. Det var ju fantastiskt. De har ju lyssnat en del på Poison Idea de här också.
Det har de
precis
också.
Som Turboneger.
Ja. Jag mötte Kronos i Venom i år 2000 i Glasgow. Situationen och hela mötet med han åpnet ikke for at det skulle være en dyp samtale om musikk, men vi snakket litt one on one om black metal, og så sa han there's always gotta be a danger element to it, sa han. Og så har metall kan lett bli for avansert, og det er det viktig å huske på, som Kronos sa, at there's always gotta be a danger element to it. Og det kan man også få en påminnelse om ved å høre på sånne låter som Call the Cops, for det er en sånn låt som har the danger element.
Vi talade ju lite här i början om det tidiga 00, eller det tidiga 90-talet i Norge, och som Jonas Åkerlund gör film om. Under tiden när black metal blev förknippat med mord och kyrkbränder och stora skandaler. Och du var ju lite yngre än många av de andra. Du var 17 medan de i Mayhem var 21, 22, ja. 23. Ja. Vad sa dina föräldrar om de kretsade du rörde dig i? Blev de oroliga?
Nej, egentligen så gick det där ganska bra. Det är egentligen, alltså, det är sammansatt då, för de var ju aldrig föräldrar som var som la sig så väldigt upp i mitt liv, delvis för att min mor var den som var mest hands-on i förbindelse med uppväxt, och hon var ganska sån liberalt anlagt. Det är det ena, och det andra är att også var liksom veldig opptatt av sine egne liv. Altså, noen foreldre lever sine liv gjennom barna sine, mens andre fortsetter å leve sine voksenliv, og så har de barn i tillegg. Mens mine foreldre, det er nok helt utenkelig at de skulle blitt med meg på lekeplassen, sånn som du ser i Oslo i dag, så ser du en lekeplass, så ser du at det er 20 barn og 35 voksne på lekeplassen. Og når jeg vokste opp så var det 20 barn og 0 voksne. Og sånn var det bare.
Men jeg tenker ur et, for en psykolog som din, eller en terapeut som din mor, borde det vara intressant hur världens mest nihilistiska musik någonsin uppstår i ett rikt, välordnat samhälle som Norge. Det här totala mörkret som inte har funnits någon annanstans egentligen inom musik, någonstans i världen, händer just där.
Det är också väldigt vanskligt att säga. Jag tror det har mer med enkelt individer att göra än en nation. Alltså, hvis du ser på, alltså vi ser på väggen bak där då, så tänker jag att Ice-T och hans kompisar neppe var representativa för Amerika som en nation. De var representanter för en helt usannsynlig mikroskopisk andel av det amerikanska samhället. Så relativt sett, så när de kom upp med sin gangsterrap, så var det utrolig få gangstere i forhold til hvor mange amerikanere det var som identifiserte seg med det de sang om med NWA og alt det der. Og jeg tenker at i Norge så var altså Øystein Aarseth, Jeronimus Mayhem og en del av de andre ildsjelene, de var nok ikke representanter for understrømninger i det norske samfunnet. De var nok først og fremst representanter for seg selv. Og de hadde noen ideer som de klarte å overbevise andre om, få andre med seg på å gjøre attraktive for spesielt sammenskrudde personer. Og så tror jeg at det som faktisk var veldig positivt med tidlig 90-tallet i Norge, var at det at det var så et så lite miljø som bestod av så få personer, gjorde det veldig transparent.
Det er interessant at du jamførte black metal-scenen i Norge med vad som hände med gangsterrap i USA några år tidigare. Det, jag tänker framförallt på hur många av mina hiphopvänner här i Stockholm har, de betraktar Compton eller South Central som väldigt exotiska platser. Det är där den äkta, hårda musiken kommer ifrån. Och jag var en gång på en Dimmu Borgir-konsert i Linköping och då träffade jag en mexikansk black metal-kille som pratade med mig och han frågade om jag hade varit i Norge och jag berättade att jag hade varit i Norge. Han blev så här, wow, du har varit i Norge, otroligt. Och jag har alltid drömt om att åka dit, jag ska försöka åka dit sen. Har du? Och jag sa, ja men jag har varit i Trondheim, otroligt, wow, du har varit där. Han hade den här synen på Norge som ett mörkt, kaotiskt metalland. Happy Tommy Turboneger gjorde ju en dokumentärfilm precis som heter Los Bambinos del Satan. Mm. Där han följer Mayhem på turné till Costa Rica. Mm. Och där träffar man fans i Costa Rica och han frågar dem, men hur många tror ni älskar black metal i Norge? Och de flesta svarar, ja men det är väl ungefär 70% av norrmännen älskar black metal. Mm. Det är intressant hur ett lands bild kan förändras så starkt av musik.
Men för exempel när det gäller Sverige, det snackade jag med någon, kan det ha varit kanske mina kollegor i bandet. Jag sa som norrmän, så tänker vi ju på svensker som otroligt mycket mer kulturellt avancerade än oss själva. Alltså att Sverige har ju många liksom internationella superstjärnor som är alltså in musik, in film, in musikproduktion och att Sverige känns så in fashion. Vi har ju inte en gång alltså det enda vi har haft av norsk bilproduktion är Troll och och nu har liksom se på Volvo nu börjar det liksom att bli ett sånt premium märke och dessa synergieffekterna. Husker för några år sedan det var liksom Volvo reklamen med Zlatan och hela den grejen där. Och det var så sån Norge hatt Norges superstjärna i fotboll. Det var liksom Solskjær som var super sub, men så har du liksom Zlatan som har spelat för Inter och Milan och Barcelona och Manchester United och whatnot. Och att Sverige alltid föltes så mycket hippare och så mycket mer internationellt än Norge, det tror jag väldigt många norrmän föler, men så hvis du ser på Sverige då, så är ju Sverige är ju framdeles det landet hvor dansbandkulturen liksom verkligen som kommer fra, och Sverige är ju mycket mer tråkig och grå medelsvensson än det är internationella hipstere. Och Sverige er jo langt flere rednecks og hillbillies enn det er hipstere. Så det kommer litt an på hvor man retter oppmerksomheten sin når man skal tolke Sverige som nasjon, og sånn er det også med Los Angeles. Hva er Los Angeles? Altså, Los Angeles er veldig mangfoldig, og sånn tror jeg det norske samfunnet er, fordi det blir også lett å tenke sånn, man tenker som så, vi kommer til Oslo. Oslo er veldig tidy. Det samme er Trondheim og Bergen. Og det er helt riktig, og det har aldri vært kaotisk og mørkt, og det har aldri vært på en måte en sånn helvetesverden. Men de tingene som foregikk tidlig på 90-tallet, de var jo unektelig veldig, veldig ekstremt. Og det er også sånn at på den tiden, hvis enkelte personer gjorde de gale tingene, sa de gale tingene, så befant de seg i en reell faresituasjon. Det var ingen spøk. Jeg tror det er mange personer som ikke er i black metal-miljøet i dag som opplevde at de måtte bort derfra fordi at det innebærte en reell livsfare for de å være en del av det.
Det fineste i dokumentären Los Bambinos del Satan om Mayhem i Costa Rica är Happy Tom pratar med fans och en kille i gammal Iron Maiden-tröja säger yes, love metal, but the best thing from Norway I think is Henrik Ibsen.
Ja, det husker jeg, det er veldig bra. Jeg synes at det kanskje er det nest beste, det aller beste, det er når de kjører rundt i 45 minutter i et parkeringshus bak på en pickup truck. For sånn er det faktisk å være på turné i Latinamerika.
Her er litt Oslo-musikk. Og den her spiller jeg på min Sonos anlegning. En saxofon på nya skivan. Jag tror, har något black metal band haft det förut?
Ja, det tror jag. Ja, Håkon Kornstad.
Exakt. Ja. Den här låten heter Oslo från hans skiva Dwell Time som kom för 3 år sedan.
Ja.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Men han både sjunger och spelar saxofon.
Nettopp. Han är ju en ganska unik person. Va? Han är alltså där formellt utdannet jazzsaxofonist och formellt utdannet operasanger, och han är väl 38 år. Så det är ju ganska sån lots of achievements i en sån ålder som det han är. Men han är extremt duktig. Han var väldigt förnöjd med resultatet, men han påpekte också att han likte elegansen i att hans eget bidrag inte låg dyttet fram i mixen, men att det var mer subtilt.
Vad fick du för reaktioner när du sa en gång att black metal måste inte vara satanisk, att det räcker att den är mörk?
Jag satt på flygplatsen idag och hörde på Blind Willie Johnson medan jag väntat på mitt fly till Stockholm. Och så tänkte jag till mig själv att varför förstår inte folk att detta här handlar ju bara om en känsla. Alltså blues handlar ju inte om ett visst typ av gitarrsound eller alltså whatever. Det är ju en känsla. Och så när du hör på Blind Willie Johnson så känner du, du känner hans gudsfrykt, du känner hans lidelse, du känner hans fattigdom. Du känner hans samtid. Och det är ju blues. Det är att du känner nerven i det. Och så är det ju med black metal. Det är ju helt uppenbart. Så om någon brukar en black metal uppskrift, alltså en recipe, och framför det utan att ha förstått nerven i black metal, så blir det ju en illusion av black metal, åpenbart, som vi som för samtalens skull kan säga detta är black metal. Men black metal i sin rena form vill ju först och främst vara definierat av en känsla, inte av lyrik eller beats per minute eller ett eller annat sånt. Det är helt åpenbart.
Så folk blev inte rasande utan du fick inga hotbrev hemskickade och så.
Alltså jag har gjort det till ett poäng beständigt att jag tar inte såna hänsyn. Det är extremt viktigt för mig att inte göra. Vi kunde inte ha lagt en ny plata med en försida illustration av Edvard Munch om vi var hänsynsfulla omför metalfans och deras förväntningar.
Samtidigt är Edvard Munch ju kanske den konstnär som bäst har gestaltat mörker och ångest någonsin.
Han är ju det, men så uttrycker han sig på en måte för de som då önskar att se drager och demoner i en mer som konkret form har stora problem med att förhålla sig till. Men jag kan inte förhålla mig till att de syns det är svårt.
Men bilden på Deep Calleth Upon Deep-omslaget, det är en teckning av Edvard Munch.
Ja, det är det.
Det är en bild av en kvinna eller man som ligger i en säng.
Ja, det är lite ovisst, inte sant?
Den ser väldigt androgyn ut. Ja. Det kan vara en kvinna eller en man som ligger i en säng bredvid ett skelett. Mm. Eller en dödskalle. Mm. Man ser att de ligger där på kudden och sover inte till varandra.
Nej, inte sover inte till varandra. Eller? De står inte till varandra.
De står inte till varandra.
Ja, ja. De står inte till varandra. Och det som är intressant, vet du, med detta bildet, det är att det heter ju dödskyss, kiss of death.
Är det namnet på teckningen?
Ja, det är det. Men Edvard Munch laget ju opprinnelig för ett tysk kunstblad och så var en och det skulle vi akkurat på gång, alltså det var en artikel som skulle vara om Strindberg och Munch. Munch han var extremt missnöjd med layouten och allt sånt, och han syns att hela den presentationen som skulle vara i detta tyska kunstbladet var en katastrofe. Så han gick hen och heller, jag vet inte om den en gång blev publicerad, jag är usikker på, men han lagde ju ett print på, jag vet inte, 13 exemplar eller något sånt. Men det, uansett, poängen är dödskyss, alltså kiss of death, när han skulle ge det till detta tyska kunstmagasinet, så gav han det en tysk titel. Och det var ju då Totentanz, som betyder dödsdans eller dance of death.
Som och, Iron Maiden.
Ja, och så ser du ju där nederst i detta bildet så är det denna svarta dynamiska som beveger sig, som ju kan vara håret till denna person som döden står samman med.
Som förenar de två.
Ja, och jag syns det är intressant, den måten att förstå bildet på. Det kan man förstås både som en person som blir omfavnet och hållt fast av döden, men det kan också se ut som en person som av fri vilje dansar med döden. Och Munch har ju med sina två forskjelliga titler antydet begge delar.
Jag trodde att ditt efternamn Wohngraven var taget, för det lät så metal, alltså von Graven, from the grave. Det är till och med mer metal än mitt efternamn Strage, som, kan du italienska?
Nej.
Strage betyder blodbad eller massaker.
Ja, gör det.
Jag är väldigt nöjd med det.
Ja, det känner jag. Nej, så det är då från Ålen i Sør-Trøndelag i Norge, det namnet kommer då, Wohngraven. Det ikke så mange som heter det. Jeg tror det 15-16 personer sikkert I Norge nå I den duren.
Här är psykisk terror på den en av de råaste skivor jag någonsin har hört. Dark Thrones, A Blaze in the Northern Sky. Vad kände du när du hörde den skivan första gången?
Första gången jag hörde det så hörde jag hela skivan som en rehearsal tape.
Är det sant? Mm. Det var 91 då antar jag. Den kom 92 sen. Mm. Så det är 25 år sedan.
Ja, det var min skolekamrat Rickard Moon som var från Kolbotten, der jo da sentrale deler av bandet holdt til, og han hadde da en rehearsal tape. Det var basically Darkthrone som spilte med datidens besetning, spilte hele skiven. Jeg hørte kassetten hjemme hos han, og så tenkte jeg, faen, det jo helt fantastisk. Og det finnes mange måter å ta det på, men for meg så var det veldig fremmed. Men det fantastisk, det et fantastisk band som har gjort noe av det beste som noensinne har blitt gjort I Black Metal.
Du blev diagnostiserad med en hjärntumör för 2 år sedan. Hur har det påverkat din syn på livet och konsten?
Ja, alltså med mig så går det ganska grejt. Jag har ju då gått runt med en sån stor syste på hjärnan och så heldigvis ikke noe kreft eller ingenting som I hvert fall I utgangspunktet utgjør noe sånn dødelig far for meg, men jeg havnet jo på sykehus fordi at noe var galt med meg.
Hvor merkte du det? Du ble sjuk?
Ja, altså jeg fikk rett og slett et anfall hjemme hos meg selv, hvor jeg, ja, kan vi si, jeg egentlig besvimte, og det kanskje da var symptomer på at jeg skulle ha fått da et hjerneslag, altså et stroke da, ikke sant? Eller hadde en sånn hjerneblødning eller et eller annet. Så det gikk jo ganske fort fra da...
Var du ensam hjemme da?
Nei, jeg var med min fru, ikke sant? Så hun ble jo egentlig ganske raskt bekymret I og med at hun da... I og med at hun fysioterapeut og så har liksom medisinsk forståelse da. Så det gikk ganske fort før jeg var nede på legevakten, som vi sier, ER, og ganske raskt videre derfra til sykehus. Men det reiser jo en del eksistensielle spørsmål. Også kanskje at det en del frustrasjon, fordi at jeg føler meg jo frisk, sterk og fremadrettet. Men så det frustrerende å oppleve at jeg har en sånn mørk skygge som henger over meg, som da kan påvirke mitt velbefinne. Men samtidig så det sånn at det mest konstruktive egentlig å ta innover seg at det realiteten, og så forsøke å justere livet sitt etter det.
Så du har ikke fått flere anfall?
Jo, det har jeg. Ja. Så jeg har vært tilbake på sykehus igjen, faktisk. Men,
jeg tenker at black metal og veldig mye annen konst handler om at nærme seg døden på et symboliskt plan.
Ja.
Får man et nytt perspektiv på sånt om man har haft en lett kiss of death, som det her kanskje ja. Ändå er?
Ja, det gjør man jo, tror jeg. Men kanskje for meg på en litt annen måte. Si kunst, da. Mitt forhold til kunst var at jeg betraktet meg selv som en person som interessert I kunst, men som kanskje nok ubevisst har distansert meg litt, fordi jeg tenkte at kunst veldig dyrt, det koster masse penger, og at mitt forhold til det var litt sånn som, jeg veldig glad I fart, og derfor så det best for meg å ikke kjøre motorsykkel, fordi at jeg kommer til å kjøre meg ihjel, og at jeg tenkte litt sånn på kunst, at kunst for dyrt, og at det bedre for meg å egentlig bare betrakte kunst gjennom bøker, gallerier og museum. Men så tenkte jeg da jeg kom ut av sykehuset, og så lå og leste kunstartikler på nett på min laptop I sengen, og bladde I gamle kunstbøker, så tenkte jeg, det jo helt idiotisk at jeg som en voksen mann og har vært interessert I visuell kunst siden jeg var I tenårene, ikke skal kunne ha noe kunst. Det jo masse folk der ute som har kunst som ikke I nærheten av å ha min interesse for det. Og så tenkte jeg at det var noe sånn trist og vemodig ved at noe som betyr noe for meg på et sånn emosjonelt plan, ikke skal være representert i det hele tatt. Så da tenkte jeg at jeg måtte se på min privatøkonomi og finne en måte å finansiere kunst på, fordi at jeg tenkte at når kunst er viktig i mitt liv, så bør kunst også være en del av mitt daglige liv i mitt hus da.
Så hva har du kjøpt?
Nei, altså jeg har jo litt forskjellige greier, men jeg har kjøpt mye av særlig en norsk kunstner som jeg synes er helt fantastisk, som heter Sverre Malling. Og så har jeg, jeg har kjøpt noen sånn 80-tallsgreier fra den norske artisten Push Wagner.
Push Wagner?
Ja, Push Wagner, ja. Også,
hvilket interessant artist.
Ja, det jo det. Jeg har også kjøpt et par bilder av den amerikanske kunstneren Aaron Wiesenfeld, som jeg synes er helt fantastisk. Jeg har også en amerikansk kunstner som heter Brian Mashburn, har kjøpt noe greier. Så, ja, litt. Det er jo faktisk også litt av det som har vært en interessant utfordring, å prøve å finne... Altså, jeg har en god venn i Norge som heter Erling Kagge, og Erling Kagge er en imponerende mann. Han er den første som nådde verdens tre poler, Nordpolen, Sydpolen og Mount Everest. Og han er forlegger, han driver Kagge Forlag i Norge, og han er nok sikkert en av Nordeuropas fremste samlere av samtidskunst. Og han kjøpte vel en sånn versjon av Richard Prince, The Nurse, for 250.000, og solgte det da videre senere for 20 millioner.
Oi.
For han så er det vel mest lidenskap og kanskje litt investeringer, har jeg inntrykk av. For meg så har det ingenting med investering å gjøre, men det har vel, om å ha mulighet til, for å ha mulighet til å kjøpe kunst, så er jeg kanskje litt, sånn litt avhengig av at jeg kan finne en bra kunstner hvis... hvis trykk koster 5000 spenn, og kanskje om 5 år så koster de 150.000, men jeg må kjøpe det mens jeg har råd til det.
Läste du om Alice Cooper? Som, jeg tror at Alice Coopers fru städade deras garage,
ja,
och hittade,
ja,
en Andy Warhol-print
från 70-talet.
Från 70-talet, ja. Som han köpte för $500 eller någonting. Och den var värd 10 miljoner dollar nu.
Ja, ett eller annat, ja. Det var...
När jag tänker på konst och Norge tänker jag på en konstnär som heter Bjarne Mellgård, ja, som ställde ut i Stockholm för 17 år sedan. Och det var en black metal-utställning. Jag minns att man kom in på galleriet och i mitten var det en stor svart metallbur med stenar i mitten. Och sen en kråka som hängde från taket och lite skivomslag. Det var väldigt Mayhem-inspirerat.
Mm.
Vad tycker du om det, att konstvärlden använder black metal för att...
Ja, det är något som jag i utgångspunktet är lite skeptisk till. Men inte för att de använder black metal eller lär sig inspirera av black metal. Det är bara väldigt positivt. Det jag har sagt till mina kollegor, jag har sagt att inte bruk tiden på något som tjener en annan artists karriere och inte din egen. Så det har det varit många. Det har varit många fotografer som har sagt, jag vill ta bilder av dig, och så säger jag, okej, okay, what's in it for me? Varför skulle det vara ett intressant projekt för mig? Och det jag har upplevt väldigt mycket i mitt liv, att när jag spör, när jag säger att jag förstår att detta här är attraktivt för dig och ditt projekt, men på vilken måte är detta attraktivt för mig? Så sier de whatever, og så går de videre til neste person. Og jeg tror at det er mange som har opplevd det også, at de har blitt statister i noen andres sånn, karrierestige. Og jeg er veldig interessert i å jobbe med andre kunstnere, men da skal det også være kunstnerisk interessant for meg, ikke bare for de.
Jeg pratade med Happy Tom i Turbo Negre en gang, som sa at Turbo Negre såg det som sin uppgift at skydda black metal-banden mot internationella konststudenter och fotografer som kom till Norge för att göra coffee table-böcker och exploatera den norska black metal-kulturen. Lite som kolonisatörerna åkte på förr i tiden till Afrika för att ta rikedomarna. Så kommer nu en armé av fotografer.
Men alltså,
för att...
Sån har det varit mycket av. Och sån har det varit mycket av. Och jag känner många som jobbat med... Bjarne Melgaard, før Bjarne Melgaard var en stjerne, de brukte mye tid på det, og jeg pleide å si til dem med et glimt i øyet at jeg håper du liker prosjektet, og jeg håper du får betalt.
Jeg tenkte vi skulle lyssna lite på en dansk artist, Myrkur. Hon, jag såg hennes allra första konsert på Roskilde-festivalen för 2 år sedan. Hon, det är någonstans mellan neofolk och black metal och något annat. Väldigt vackert. Hon har ju en, lite av en kontroversiell bakgrund för black metal. Hon har inte varit inblandad i någon satanism, utan hon har varit fotomodell för Chanel.
Är hon det?
Ja.
Utan att känna till henne så gott, så känner jag bara utifrån det jag observerat att jag hejer på henne, och det är för att de observationerna jag gör, så slår det mig att hon virker drevet av sin egen vilje och inte av omvärldens förväntningar till henne, och att det virker som hon försöker att göra något genuint och unikt.
Hur var det att samarbeta med Operan i Oslo?
Väldigt bra.
Operakören,
ja, ja, rätt och sagt. Fantastisk. När vi spelade konserten, så var det så att den dagen vi skulle spela i huvudsalen i den norska opera med det norska operakoret, så husker jag att inspicenten, alltså sån producenten för showet från Operans sida, jag såg han under ljudproven, han gick runt i en jeans och en skjorta. Och så kort för show så kom han gående mot vår loge i svart dress. Så sa jag till han att åh, wow, dress, så flott du ser ut. Du har pyntet dig för showet. Och så sa han, detta är den norska opera. Och då tänkte jag att nu är vi med på något seriöst. För att utav respekt för faget, utav respekt för anledningen, publikum och huset, så när det är showtime så tar de på sig sitt finaste tøy. Och det är nog vackert med det, och det berättar lite grann om operan som institution.
Men ni vill inte ha samma kläder i bandet?
Nej, vi må ju ha det som är vårt pentøy, och det är vårt scenantrekk. Men det viktigaste då med att göra sånt ting, det är upplevelsen, alltså själva processen med att göra det. Det jeg liker veldig godt, utover de opplevelsene det gir å jobbe frem et sånt prosjekt og gjennomføre det, sånn som å spille en konsert og filme den og ta opp lyden og gi det ut. Dette ble jo en plate som heter Satyricon Live at the Opera. Det er at jeg føler at hver gang jeg har gjort et sånt type prosjekt, så når jeg kommer ut på andre siden, så føler jeg at jeg er en dyktigere musiker enn det jeg var før jeg gikk inn den døren.
Allra sist lite musik av Jocelyn Pook, brittisk kompositör, pianist och violinist som har samarbetat med Massive Attack ett par gånger. Den här musiken använde sen Stanley Kubrick. Precis, The Eyes Wide Shut, exakt. Med en
I det som kanske är den bästa, sån, det är 2 hooks i den filmmusiken, det är den där och så är det det lilla pianolicket.
Och det är en mässa på rumänska som spelas baklänges, som skapar en ganska okult atmosfär.
Ja. Och det är ju en väldigt okult atmosfär i den filmen. Jag är ju ingen filmintresserad person, men när jag så Eyes Wide Shut, så tänkte jag till mig själv, fan alltså, den filmen här, det här är en film som alle de idiotene der ute som skriver om film kommer til å si terningkast 4, fordi de kommer til å tenke, dette er jo bra, det er Kubrick, det er Cruise og Kidman, og det er liksom big league folk, men det er ikke happening nok til å være en terningkast 5 eller terningkast 6. Akkurat sånn var det. Så alle norske tidninger, terningkast 4, sånn bra, men ikke bra nok.
Jeg tenker det er ikke like bra som Clockwork Orange eller The Shining, men om du backar lite till när The Shining kom, fick den också 3-4 tärningskast i betyg. Medan, och Eyes Wide Shut har åldrats väldigt, väldigt, väldigt väl.
Ja, men jag,
jag såg om den i fjol. De var ännu bättre än första gången.
Men det jag tänkte är att liksom, detta är ett psykologiskt drama. Och jag tänkte till mig själv att jag är ingen filmexpert, men jag förstår detta. Och jag tänker att de kommer till att føle sig tvunget til å anerkjenne og respektere det, men de kommer ikke til å elske det, fordi de kommer ikke til å skjønne at nettopp det, at det ikke er masse action, at det er lavmælt og litt underkommunisert, gir det en sånn ubehagelig nerve som ligger i hele filmen og holder deg på tå hev, og det er det som gjør filmen helt genial.
Og det er også beroende på at filmen er en enda lång drömsekvens. Allt är väldigt drömskt. Varenda scen.
Hur
han söker efter sex utan att få det någonstans. Och det är någon sorts drömsk frustration när han går från det ena mötet till det andra och erbjuds sex hela tiden och inte får det. Det påminner väldigt mycket om man läser om strukturen i drömmar. Och allt, det är en, vad heter novellen? Traumnovelle, Arthur Schnitzler. Det är det. Boken som den är baserad på handlar också om drömmar. Och egentligen den minst drömska scenen är orgien.
Det som är så intressant är att du ser att människor, väldigt, väldigt små ting, kan driva människor till helt oförståeliga ting. Ofta när du ser, säg i Norge då, hvis du ser, vad är det egentligen Anders Behring Breivik har upplevt som kan dimensioneras upp mot massemord? Alltså det är helt oförståeligt. Det är ju ingen logik och det är ingen sammanhang. Allt är helt utav proportioner. Men sån är det ofta att de mest sinnsjuka handlinger kan spores tillbaka till extremt små banala ting. Det är också något som jag tycker är egentligen fascinerande med Eyes Wide Shut är att det är små ting som rollfiguren till Nicole Kidman säger som får rollfiguren till Tom Cruise till att gå helt bananas av jalousi.
Hon berättar att för ett kort ögonblick vid en frukost för flera år sedan så såg hon en officer och tänkte att honom skulle jag kunna följa. Jag skulle vara beredd att offra min familj, allt i mitt liv, bara för att få följa honom.
Ja, och hon berättar det i marihuanarus.
Precis, ja. Hon är pårökt.
Och så fäster han sig med detta här, att detta för han liksom rättfärdiggör utroskap och allt möjligt, och detta driver han till vanvidd, och de skritten han är villig till att gå till syns helt otroligt. Men så är det också faktiskt, alltså sån är det, såna ting ser vi i mänskligheten hela tiden, att små handlingar eller gärningar kan föra till ting som man knappt kan klara att föreställa sig.
Du har tagit ett namn från satyren, ett mytologiskt väsen i Grekland som inom Dionysoskulten älskade vin. Tyckte du om vin redan på den tiden när du valde namnet satyr?
Ja, för min del så var det egentligen utgångspunkt i att de var ju skogsguder och naturdemoner. Jag hade ju skogen, har ju en väldigt stark plats i min själ. Jag skrev ett Instagram-inlägg om det igår kväll.
Om skogen?
Ja. Jag skrev väl något sånt som jag tillbrakte helgen i skogen med barna mina, och jag hade en fantastisk upplevelse. Bara liksom, du vet också när du ligger vaken på natten, och så du må på toalettet, men du prøver att få sova, och så går det inte, och så bara står du upp. Så jag stod upp mitt på natten, kom ut av tältet Og så så jeg da, ja, altså alle stjernekonstellasjoner som eksisterer, som lyste opp nattehimmelen. Og på morgenen, når jeg så det vannet som vi hadde satt opp teltet ved, og så da tåken som drev over vannet, mens jeg da begynte å lage frokost til oss. Ofte så føler jeg at når jeg snakker med media, og så sier de at hva er inspirasjonen din, og så sier jeg at ja, det er mange forskjellige ting, naturen for eksempel, så er det et svar som frustrerer de, fordi at det er ikke konkret nok. De vil at jeg skal si gammel Black Sabbath, Bathory, litt Venom, men også litt klassisk musikk. Altså, det at jeg da egentlig har som holdning at de emosjonelle opplevelsene jeg får i naturen er min hovedkilde til inspirasjon, det frustrerer de ofte, for det er ikke rock'n'roll nok.
Fast skogen inom black metal har ju haft en otroligt viktig plats. Det är svårt att tänka sig black metal utan att tänka på skogen samtidigt. Och så mycket att jag upplever ofta skogen som en projektionsyta. Att skogen blir vad vi vill att den ska bli. För ofta är skogen, inom metal i alla fall, en plats där som ondskan kommer ifrån. Det blir som, har du sett Lars von Triers Antichrist? Där de åker ut i skogen.
Ja, och, ja. Nej, jag har inte sett
filmen. Och det är en plats där människans civiliserade sida försvinner. Mm. Där något annat händer. Och samtidigt har
för
vi då...
För har mistet ett barn, inte sant?
Exakt. Ja. Eller så är skogen som för dig nu när du står där och tittar upp på stjärnorna. En plats för total harmoni och det där du känner dig levande. Och...
Men jag hade med en god flaska vin i skogen också faktiskt.
Vilken valde du då?
Nej, då hade jag med en Cornas och du vet syra från det nordliga Rom. Det är ju få ting som smakar mer av skog och mark än det, och det var bakgrunden för det. Men ja, jag håller ju på med vin enten det är i skogen eller andra städer.
Vongraven Wines, ja.
Ja.
Och du gör vinerna nere i Piemonte i Italien.
Ja, så jeg har et produksjonsselskap, og konseptet er egentlig veldig enkelt. Jeg blander mine egne viner, og jeg blander viner basert på råstoff, altså vinifiserte druer, som jeg kjøper av vinprodusenter som jeg har et samarbeid med. Jeg har et samarbeid med en vinprodusent i Piemonte i Nordvest-Italia. Jeg har samarbeid med en produsent i Champagne i Frankrike, så jeg lager da en økologisk champagne. Så lager jeg en tørr Riesling sammen med et vinhus i Pfalz i Tyskland. Og disse vinene selger jeg først og fremst i Norge. Jeg har ufattelig mange forespørsler fra Sverige. Jeg tror kanskje det landet i verden hvor det er mest henvendelser om mine viner er nok Sverige. Men jeg selger de ikke via Systembolaget. Jeg har gjort det før. Jeg jobber med å få det på plass igjen. Det er ikke så komplisert, men det tar... lite grann mer tid än det jag har, så som jag alltid säger till svenskar, än så länge så må man alliera sig med kompisar i Norge, ta turen till Norge, eller så går det an att köpa något av det via en tysk nettsida som heter weinhalle.de. Men jag gör detta här för att vin är då en stor intresse av mig som privatperson, som jag då gjorde till en professionell hobby. Tack Fredrik, det har varit en förnöjelse att besöka dig, och nu ska jag fortsätta att ta Stockholm, men tack för att jag fick komma hos dig.
Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Sigurd.
Tack.
Den här podcasten presenterades av Lejon Media i samarbete med Sonos. Producent var Daniel Bäckström och Satyr var hemma hos Drage.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.